Det här är en annons från Volkswagen och inte ett avsnitt från Aftonbladet. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.
Ute råder högsommarvärme den 28 juni 2022. Det går rysningar genom kroppen på landslagsspelarna när de vandrar genom spelartunneln på Friends Arena i Solna. Det är dags för genrep inför EM i England och Sverige möter Brasilien. Publiken hejar på från läktarna. Sverige börjar i underläge. Men vänder och vinner med 3-1. Och samma kväll skrivs också historia. Över 33 000 på läktarna. Ett nytt publikrekord. 7 000 fler än det tidigare. Det här året står damfotbollen i Sverige och i världen inför ett mästerskap som kommer att rita om fotbollskartan och bli starten på en ny era. Det är dags att ge damfotbollen det erkännande den så länge har förtjänat.
Då kände man verkligen att det var en stor uppsving. Att små flickor runt om gick med matchtröjor och hejade på sina liksom, stora idoler. Och efter det så tycker jag också här i Sverige att det ökade ett intresse för att gå och kolla på våra svenska damlandslaget.
Välkommen till Omställning från Volkswagen. En podcast om damfotboll och elbilar. Två underdog som gått från trånga omklädningsrum och garage till en självklarhet i samhället. I det här avsnittet om laddade läktare och batterier. På Skyttholms IP i Solna, hemmaplan för AIKs damlag, pågår ett lugnt återhämtningspass efter gårdagens 4-1-seger mot Alingsås. Planen är sliten men vacker. Efter dagens träning går laget på sommaruppehåll. Lagkapten Jenny Nordin står vid linjen och ser lagkamraterna varva ner. Hon har spelat elitfotboll i Sverige och utomlands sedan 2011 och sett sporten förändras. Framförallt i vardagen, säger hon. Mycket har hänt sedan hon som 16-åring tog klivet upp i AIKs A-trupp för 15 år sedan.
Ja, det är ju stor skillnad i alla fall hur det är nu. Jag var ganska ung när jag kom upp ändå som 16 år och debuterade. Och då var det väl kanske en ganska, men jag skulle säga en hård miljö. Det var ju kanske inte som nu där de unga får ändå ta större plats och vara mer involverade i laget. Och man kände väl kanske att man var bara här för att fylla ut laget lite grann.
Hur tänker du kring förutsättningarna då för att lyckas och bli något?
Ja, men det med. Det var ju väldigt så här, på eftermiddagarna, kanske kvällspass. Inte så mycket förmiddagsträningar. Det är stor skillnad från nu. Vi kör bara förmiddagspass här egentligen. Lönerna är stor skillnad. Det har ju utvecklats också. Och även hela med gymbiten och så träningsbelastningen. Det var ju inte alls lika tufft och hårt skulle jag säga i den. Man kanske inte heller hade informationen eller liksom hur kropparna för damfotbollsspelare på samma sätt som man har nu. Nu tycker jag att vi har väldigt bra med våran fysio och fystränare ett samarbete för att göra det så bra som möjligt för oss spelare och ta ut det på planen. Det kanske var mer att bygga muskler när man var kanske lite för på den tiden. Inte så mycket liksom fotbollsfys. Så att det är också en jätteskillnad och med personalen och jag tror vi hade väl en sportchef och en tränare och en målvaktstränare, that's it nästan. Nu är det ju helt andra förutsättningar för oss i alla fall. Så att det har med små sakta steg har ändå gått framåt. Så att det är väldigt roligt att se här.
Och även på planen och i spelet har Jenny Nordin sett en förändring de senaste åren.
Över stora hela så är det fler klubbar som har börjat satsa, vilket är väldigt roligt ute i Europa och världen. Och självklart så när pengarna börjar komma in också så hjälper det också spelare att kunna ta mer kliv och bli heltidsproffs och utveckla sin fotboll till max. Så att det är jätteroligt att se den skillnaden som har blivit bara på de här senaste 10 åren i alla fall. Och det är ju lite det som krävs också tycker jag, för man kanske har sagt att man är heltids fotbollsspelare, men vi kanske inte har riktigt haft de förutsättningar heller för att vara det fullt ut. Och nu har ju fler möjligheter för att faktiskt vara professionella på en helt annan nivå än vad det har varit. Och det tycker jag också speglar på hur prestationen ute på planen ser ut och i tempo och allting. Så att det är kul.
När Jenny började med fotboll var det ont om kvinnliga förebilder i sporten. Förutom landslagsstjärnan Hanna Ljungberg så var det mest manliga fotbollsspelare som hon kunde se upp till.
Jag har en storebror också som spenderade väldigt mycket tid framför att kolla på fotboll. Så att det blev rätt naturligt att det blev kanske herrspelare. Sen så kan jag säga när jag flyttade till Linköping så på gamla dagar så fick jag en stor idol i Charlotte Rolin. En jätteförebild för oss unga och hur det är att vara lagkapten i ett lag och spela i landslaget. Så att hon är en som jag fortfarande ser upp till väldigt mycket. Och ja, jag var väl 19 när jag kom dit men då fick jag en ny förebild i alla fall, det kan jag säga.
Mm. Vad var det som du tilltalades av henne?
Ja, men hon var väldigt karismatisk, omhändertagande, rolig. Vågade prata, säga vad hon tyckte, men ändå alltid höll det på en bra nivå. Hjälpte oss unga, när vi var ganska många unga som kom dit samtidigt. Men man kände sig snabbt som en del av laget och det var hon en stor bidragande faktor till. Och sen så var hon väldigt tydlig på planen också, vad hon ville förmedla och styrde och ställde liksom för oss allihopa egentligen från varenda lagdel. Så att, en väldigt bra fotbollsspelare men kanske en ännu större person.
Enligt Jenny kom vändpunkten för damfotbollen vid förra Europamästerskapet. EM i England var en medial och publikmässig succé. Och när värdnationen England slog in guldmålet i förlängningen exploderade Wembley med över 87 000 på läktarna.
Då kände man verkligen att det var en stor uppsving. Att små flickor runt om gick med matchtröjor och hejade på sina liksom, stora idoler och efter det så tycker jag också här i Sverige att det ökade ett intresse för att gå och kolla på våra svenska damlandslaget.
Nu, 2025, blomstrar damfotbollen. Publiken blir allt större både i allsvenskan och internationellt och svenska fotbollsspelare har betydande roller i flera stora europeiska klubbar, konstaterar Jenny.
Ja, men ute i Europa också så ser vi att damfotbollen ökar väldigt mycket, speciellt i England och Frankrike och USA har jättestora publikintressen så att ja, det är ju självklart att prestationer lockar folk och det kan vi väl bara se på att Hammarby är ett bra exempel på. De gjorde en stor satsning och nu har de en väldigt bra publikkapacitet på deras matcher. Så att nej, det går framåt. Sen önskar vi i alla fall här att det hade gått lite snabbare men sakta men säkert kommer väl det också.
Och precis som damfotbollen så har också elbilen gått från ifrågasatt till självklar. Vi ska till Volkswagens showroom i centrala Stockholm där Carl Sundstedt, marknadschef på företaget, berättar om elbilen idag.
Allting har ju förbättrats kan man säga. Allting vad gäller liksom laddning, storlek på batterier, komfort, det moderna infotainment-systemet, hur man kan styra bilen via telefonen och appen och också kanske inte bara med bilen utan också hur vi har fortsatt och tagit en aktivt roll och byggt ut laddinfrastrukturen tillsammans i Sverige. Så att det är väldigt mycket som har skett på kort tid ska jag säga och det slutar inte nu heller, utvecklingen går framåt hela tiden.
Hur skulle du beskriva läget för elbilen som bil idag?
Nej, men jag skulle säga att elbilen fortsatt är väldigt viktig och vi ser ju att, att det säljer bra. Man kan ju säga att det har varit ett litet, kanske inte hack i kurvan, men det har ju varit lite turbulent nu. Det har ju varit, tidigare så fanns det ju en bonus som man kunde få om man köpte en elbil som togs bort. Man har också minskat reduktionsplikten. Så vi har ju sett att det kanske har avtagit lite mot tidigare då. Men vi ser ju ändå fortsatt framåt att elbilen säljer väldigt bra.
Carl berättar att ungefär 40% av Volkswagens totala försäljning idag står elbilarna för. En av företagets mest sålda elbilar i år är kombin ID.7 Tourer.
Vi tror att den passar perfekt för svenskarna. De gillar ju stora bilar, kombibilar, packa saker, platta paket, åka till landet eller fjällen. Och det är en väldigt säker bil också. ID.7 har fått väldigt höga betyg i krocksäkerhetstester. Och sen så är den en väldigt smidig och enkel bil att köra.
Så Carl, då har vi tagit oss in i bilen. Vad har vi för funktioner då som vi kan titta på?
Vi har massageprogrammet här och som vi tar till exempel på din sida här så kan vi aktivera, kan vi se lite vad som finns. Du kanske vill ha en avkoppling och sen så tar vi en start där. Hur känner du genast här hur massagen verkar i din...
Känner jag precis, det går liksom upp här längs med ryggen. Fantastiskt.
Sen så har vi ju möjligheten också att bilen har ju ventilerade stolar också. Alltså på vintern kan man värma och på sommaren så kan man kyla. Bilen har också en så kallad torkningsfunktion då i stolen som gör att om man har kanske har varit ut sportat eller varit på stranden så har man, eller om det har regnat så har man möjlighet att torka kläderna. Så det är ju väldigt skönt.
Utvecklingen går snabbt, berättar Carl. Teknik, batteri och laddning. Och han är övertygad om att elektrifieringen, den är här för att stanna.
Nej, men jag ser absolut att elbilens framtid är väldigt ljus. Vi har ju ungefär 40% av de bilarna vi säljer idag är elbilar. Och det är ju vår långsiktiga strategi att verka för elbilen framåt.
Du har lyssnat på det andra avsnittet av podcasten Omställning, en podcast av Volkswagen. Vill du veta mer om Volkswagen? Besök volkswagen.se. Tack för att du har lyssnat.
Det här är en annons från Volkswagen och inte ett avsnitt från Aftonbladet. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet.